morgon och välkommen till gudstjänst. Idag är det sista söndagen vi firar gudstjänst här i kyrkan. Och sen fortsätter vi ut på Näset resten av sommaren. Sen kommer vi till 26 till 28 augusti. Då är det nästa program. För den helgen, då är det församlingshelg på Näset. Och då är vi också där ute. Och den söndagen kommer vi tillbaka till kyrkan. Så nu är du här i kyrkan. Och så kommer du tillbaka hit den 28 augusti. Men under tiden så har vi sommarmöten där ute. Nu ska vi börja dagens gudstjänst. Här och nu. Så välkommen hit och landa. Josef Disby ska predika. Jag ska läsa ett litet ord. Och jag gör det från Matteus. Kapitel 6 och från vers 25. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck, att leva av eller kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, det skördar inte och samlar inte in i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni mer värda än det? Vem av er kan lägga sina bekymmer? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger, inte ens Salomo i sin allra vackraste prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska ni inte då ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska jag äta, vad ska jag dricka, vad ska vi ha på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Så sök hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det är lättare sagt än gjort. Det är nästan en utmaning att läsa. Men det är Guds ord. När man lyssnar på nyheterna så handlar det förutom politiken nu om dieseln går upp, bensinen går upp, matpriserna går upp, räntorna går upp, kläderna går upp, priserna. Vi matas med det här. Och vad händer med oss? Vi bekymrar oss. Hur ska det här gå till? Det är bara att gå till sig själv. Men jag har mitt arbetsbord nu när jag sitter hemma och jobbar ut mot vårt lilla skogsdunge. Där vi har två fågelholkar. Ena har varit talgoxpar nu i vår. Som har flugit ut och in, ut och in, ut och in. Jag kan inte säga att de är lata. Men de sår inte. Ja, kanske de gör också förresten. Det tänkte jag på nu. De plockar ju också frön och sprider vidare. Men de bekymrar sig inte så. Jag vet inte om en fågel har oro. Men det kanske de, jag vet inte. Men jag tror inte det. Men de jobbar. Skrev Gud att sätt dig med armarna i kors och vänta på att kaffet kommer serverat. Att spagettin står på bordet till middag. Nej, så menade inte Gud tror jag. Vi får minsann jobba också. Men oron, Vart ska vi gå med våra bekymmer? Vart ska vi lägga vår oro? Och så kände jag, nej, vilken frid jag äger. Visst kan man stanna upp ibland och känna så. Och ibland är vi så vana med det. För det är vårt naturliga tillstånd. Att vi har en frid med Gud. I Filipperbrevet så står det i Filipperbrevet 4. Låt Gud få veta era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vad ni tänker, ge ditt hjärta och ge dina tankar skydd i Jesus Kristus. Vi tar med oss det ut i sommaren. Utanför köksfönstret har vi en stor, ni vet, sådana här stora valmo som just nu blommar. Och så sa vi, men nu slår den ut. Och det är en kamp att komma ur den där kapseln. Och så äter man frukost och ser man, den har slagit ut en stor röd blomma. Och så kommer man dagen efter och då har den nästan tappat sina blad. Den har fått blomma. Och då kommer nästa. Det var väldigt kort blomningstid. Man skulle önska att de stod där flera dagar. Och då tänker man på, han kläder han kläder oss. Så de är vackrare än Salomos högtidsdräkt, eller vad stod det jag läste. Gör inga bekymmer. Vi försöker att ta det och söka Guds rike först. Och lägga det till honom. Och det har vi tillfälle att göra tillsammans nu.
Ja, förmiddagens text som jag ska predika utifrån, den hämtar vi ifrån Gamla testamentet. Predikaren. Predikaren kapitel 12, sista kapitlet i den boken. Det kommer vara alla 14 verserna då i predikan som ni vill slå upp det. Och jag kan säga så här, i förmiddagens text så finns det två röster. Det är två personer som talar. Och jag kommer markera det när jag läser igen och räcker upp en hand när de byter till en annan röst. Det står visserligen i en del översättningar, om ni har det, så står det en liten rubrik, står det slutord. Står det i min i alla fall, för andra kanske inte står någonting alls. Jag kommer räcka upp handen bara för att markera att här blir det liksom nästa röst i texten då. Det är viktigt, jag kommer komma tillbaka till varför och hur de här två rösterna fungerar sen så småningom i predikan då. Men predikaren kapitel 12. Vers 1 till och med 14. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar, innan de onda dagarna kommer och åren då du säger, de ger mig ingen glädje. Innan solen och ljuset och månen och stjärnorna förmörkas och molnen kommer åter efter regnet. Då husets väktare darrar och de starka männen sviker. Då malerskorna slutat mala eftersom de blivit så få. Och spejarna har det mörkt i sina gluggar. Då båda portarna mot gatan stängs till och ljudet från kvarnen försvagas. Då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten. Då man är rädd för var backe och farorna på vägen. Då mandelträdet blommar och gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen saknar kraft. Då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan. Innan silvertråden brister och guldskålen slås sönder. Innan krukan vid källan krossas och hjulet går sönder vid brunnen. Då stoftet vänder åter till jorden det kom från. Och anden vänder åter till Gud som gav den. Förgängligt. Förgängligt, säger predikaren. Allt är förgängligt. För övrigt var predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk. Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt. De visas ord är som uddar. Som indrivna spikar är deras samlade tänkespråk. De är gåvor från en och samma herde. För övrigt, min son, låt varna dig. Det är ingen ände på det myckna bokskrivandet. Och mycket studerande gör kroppen trött. Detta är slutsatsen när allt har blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen med allt som är fördolt. Både gott och ont. Så lyder Herrens ord. I filmhistorien så finns det många filmer som handlar om lärare. Lärare som lyckas nå ut till sina elever, inspirera dem och liksom förändra deras liv. Och jag tycker såna här filmer är väldigt fascinerande. Jag är ju lärare själv då och jag blir själv väldigt inspirerad. Och jag hoppas att jag också en dag ska få betyda någonting för någon av mina elever då. Och en av de här filmerna, en av de främsta, mest minnesvärda filmerna som handlar om lärare, det är Döda poeters sällskap från 1989. Jag vet inte hur många det är som har sett den filmen. Men ja, det är en hel del händer som kommer upp här ändå. Precis, Döda poeters sällskap. Det handlar om en grupp pojkar som är i gymnasieåldern. Och de går på en, ska man säga, överklass privatskola i nordöstra USA. Och de här pojkarna har precis fått en ny lärare i engelska. John Keating heter den här läraren. Han spelas av Robin Williams, den här kände komikern då, som tyvärr gick bort 2014. Och Keating i den filmen, han är den nya sortens lärare kan man säga. Han är lite yngre och han har ganska så här oortodoxa, okonventionella metoder i sin undervisning då. I alla fall sett ur skolans perspektiv. Och i nyckelscenen i den här filmen så har Keating tagit med sig pojkarna ner till entréhallen i skolan då, entrékorridoren. För där står det glasmontrar. Glasmontrar som är fyllda med pokaler, typisk amerikansk skola för övrigt. Det är pokaler och sen är det bilder på liksom svunna tiders elever, dessutom klassfoton. Så här. Och det här var unga män på de här bilderna som kände sig, en gång i tiden, kände sig lika ambitiösa och odödliga som de här pojkarna som tittar på bilderna gör nu då. Unga män som då, för att använda Keatings eget uttryck, numera är gödsel åt maskrosorna. Och Keating, han ber sina pojkar, sina elever här, luta sig in mot bilderna för att lyssna efter vad de här svunna tiders elever har att säga då till sina efterträdare. Så pojkarna, de lutar sig in och Keating ställer sig bakom dem och så börjar han viska. Carpe! Carpe! Carpe diem! Fånga dagen, pojkar! Gör era liv extraordinära. Carpe diem. Fånga dagen. Uttrycket här, carpe diem, fånga dagen, syftar på att man ska maximera sitt liv här och nu. Lev och njut nu, medan du ändå kan, och bekymra inte för mycket för framtiden. Då. Och som jag nämnde innan här i texten så finns det två röster. Och det här carpe diem, fånga dagen, det är budskapet hos en av de här två rösterna som hörs i predikan. Och predikan i sig som bok, ganska udda bok förhållandevis i Gamla testamentet. Den skrivs faktiskt till och med väldigt sent. Det kan vara den sista boken till och med som skrivs i Gamla testamentet. Skrivs efter att Israel har kommit tillbaka från exilen i Babylon. Eftersom de hade brutit mot Guds förbund och så vidare. Hade Gud skickat dem i exil, landsförvisade i Babylon. Och så får de komma tillbaka och så bygger de upp templet igen. Och bygger upp stadens murar och sådär. Och den skrivs då. Och den tillhör en genre av Gamla testamentet som kallas för visdomslitteraturen. Visdomsböckerna, det är fyra stycken. Och första är ordspråksboken. Och så är det predikaren. Och sen så är höga visan en del av visdomslitteraturen. Tror det eller ej. Kärlekshymnen. Och också Jobs bok tillhör visdomslitteraturen då. Och Ordspråksboken, den kan man säga, den är liksom ankaret i visdomslitteraturen. Den har det här budskapet om att om du fruktar Gud, om du lever vist, så kommer det gå väl med dig. Men predikaren, den står lite i motsats till vad Ordspråksboken i sig ställer då. Predikaren drar slutsatsen att visdom i grund och botten ytterst sett är förgängligt och är meningslöst på grund av tre anledningar. Den första är att vi kan aldrig veta när Gud har bestämt när saker ska ske. Guds tid är Guds tid och vi vet inte när det är. Den andra är orättfärdigheten, orättvisan som regerar. Där de som lever orättfärdigt ser ut att de blomstrar och de har det bra, medan det finns rättfärdiga människor som dör istället. Och den tredje faktorn som gör att visdom är meningslöst och förgängligt är döden. Dessutom då. Så man kan säga att det finns en sorts bitterljuv stämning som går under ytan här på predikan. Den är en ganska olustig bok, svår att läsa. Och den här bitterljuvheten, det är någonting vackert i det, men det är någonting också väldigt, väldigt sorgligt i det predikaren säger. Lite som att ta studenten, det finns en bitterljuv stämning där. Vi är ju i studenttider nu för några veckor sedan. En och en halv vecka sedan tog man studenten. Det är ju fantastiskt och härligt. Man kommer ut och får man börja sitt liv och det är glädje och så vidare. Nu får man äntligen flytta hemifrån och göra som man vill och så vidare. Men samtidigt för många känns det också väldigt sorgligt att lämna det gamla livet, lämna skolan bakom sig. Det som har varit en liksom trygg, stabil grund och gett mening åt livet. Så en sorts bitterljuv stämning som går genom predikaren då. Och temat, huvudtemat, refrängen som kommer åter och åter och åter igen i predikaren. Ja, den är inte heller särskilt upplyftande. Meningslöst. Meningslöst. Allt är meningslöst. Förgängligt står i en annan översättning. Det bokstavliga ordet är ånga. Ånga, ånga. Allting är ånga. Och framför oss, framför allt, så kan det vara väldigt deprimerande när vi bor i ett samhälle och en kultur som då gärna dricker sig berusad på njutning och bekvämlighet och nöje. Väldigt utmanande budskap. Meningslöst, meningslöst. Och den första rösten som hörs i den här texten då, som pratar nästan genom hela boken, det är Kohelet. Kohelet heter personen. Kohelet är ett hebreiskt ord som betyder den som samlar en grupp åhörare. Så jag tänker göra en skillnad mellan predikaren och Kohelet. Predikaren kommer hänvisa till boken. Men när jag säger Kohelet, då menar jag den här första rösten då. Och, men det är det, och Kohelet är det ordet som vi översätter till predikaren i alla fall. Och Kohelet i den här berättelsen, så är han den visaste mannen som finns på jorden. Han är kung i Jerusalem. Man kan säga att han är som en Salomo-figur. Det är alldeles för sent för bara Salomo, men den är en anspelning på en karaktär som ska likna, föreställa Salomo, kan man säga då. Och Kohelet, han har liksom gett sig i kast med att han ska utforska och han ska undersöka och han ska uppleva allt som sker under solen. Och slutsatsen som han sen drar, det är att allting, rikedomar, visdom, njutning, makt, kärlek, livet, rättvisa, allt under solen är meningslöst. Det är förgängligt. Och i de här första 8 verserna som jag har läst här i förmiddagens text, där kommer Kohelet fram till att allt är meningslöst därför att alla människor förr eller senare kommer att dö. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar innan de onda dagarna kommer. Och sen är vers 1-7 fyllda med metaforer, bilder på liksom åldrande. Så malerskorna som har slutat mala, det är tänderna. Och spejarna som har det mörkt i sina gluggar är ögonen. Ögonen blir sämre med åldern. Och mandelträdet som blommar, det är håret som blir vitt. Mandelblommorna är vita. Och fullt av metaforer, den får läsa och studera på egen tid där. Men Kohelet, han tycker går till och med att låna språket från första Mosebok för att tala om döden dessutom. När stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden vänder åter till den Gud som gav den. Och till sist, Vers 8 är det sista ordet som Kohelet har att säga i hela sin bok. Meningslöst. Meningslöst. Allt är meningslöst. Och det ska sägas också att det judiska folket på den här tiden, man tror inte på ett liv efter döden. Det är liksom en senare teologisk utveckling som kommer sen under de första århundradet, kanske framför allt. Man kan tänka, Jesus pratar med olika typer av judiska ledare. Det finns fariseer och saddukeer och allt vad de heter. Fariseerna, de tror på ett liv efter döden. Men det gör inte saddukeerna, som är det här andra politiska partiet. Så det här är en relativt ny föreställning på Jesu tid, att det finns ett liv efter döden. För i den judiska världsbilden så innebär döden, det innebär ett absolut slut för människan. Det finns ingenting efter det. Så det enda konkreta rådet som Kohelet då kan ge sina läsare då, det är det som står i kapitel 8 och vers 15 lite tidigare i boken. Han skriver: det finns inget bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad. Det är vad som följer henne i hennes möda, de livsdagar som Gud ger henne under solen. Carpe diem, fånga dagen. Njut av tillvaron här och nu medan du kan. Och är det inte så att det här budskapet ändå är lite bekant för oss idag i västerlandet? Fånga dagen. Under 2010-talet så använde ungdomarna ett uttryck, ett engelskt uttryck. YOLO. You only live once. Du lever bara en gång. Och sen om jag går in på Stadium och ska köpa ett par löparskor från Nike, då kommer det stå på sidan, kommer det stå just do it. Bara gör det. Vi lever i en kultur som är fullt upptagen med att liksom leva för stunden. Att maximera lyckan här och nu. Och sen är vi faktiskt ändlöst kreativa i hur vi tillverkar våra liksom fångstnät för att håva in dagarna här som vi får leva. Så vi köper prylar, hoppas att de kommer göra oss lyckligare. Vi går på gym och sportar för att få snyggare kroppar och leva hälsosammare. Vi tittar på tv-serier och filmer för att distrahera oss från de jobbiga tankarna. Och sen så reser vi runt världen för att uppleva nya spännande platser. Och det är inget fel naturligtvis att göra allt det här. Jag menar, vi måste köpa grejer för att kunna, mat för att kunna överleva till exempel. Och vi kan behöva resa till exempel i mission och så vidare. Eller för jobb och så vidare. Så det är inget fel på de här sakerna i sig. Men frågan är, vad är det för någonting som vi gör? Varför gör vi de här sakerna? Varför köper vi saker? Varför reser vi? Varför sportar vi hela tiden? För vad handlar den här jakten på lyckan om egentligen? Är det inte så att vi försöker maximera nöje som samhälle här och nu? Maximera njutning för att just distrahera oss från det faktum att, ja, det oundvikliga faktum att vi alla en dag kommer att dö. Vi kommer också en dag vara gödsel åt maskrosorna. Meningslöst. Meningslöst. Allt är meningslöst. Och jag har en god vän ifrån Holland som jag hade förmånen att få besöka i höstas. Och varken hon eller hennes sambo är kristna. Och de förklarar det här med att, ja, men holländare, de är nuchter. De är nyktra. De är liksom förståndiga. Och det stämmer bra in på min vän här. Så länge jag har känt henne så har hon varit väldigt så här konkret här och nu. Reflekterar inte så mycket efter livet och så vidare. Men i december så började hon uppleva en djup existentiell ångest. För sommaren innan så hade en av hennes bästa vänners pappa dött i en hjärtsjukdom. Och hennes egen pappa fick hjärtinfarkt och blev tvungen att bli opereras. Dessutom då. Och hon höll emot de här negativa tankarna ett tag. Men i december sen så slog verkligheten henne som en murbräcka i princip. Och hon insåg att alla hon och alla hon älskar en dag kommer att till sist att dö. Och då gick det inte att fånga några dagar längre för henne heller. Och det har gått ett halvår sedan dess. Och hon jobbar några timmar i veckan nu, men jag pratade med henne för en månad sedan ungefär, och då sa hon att hon är fortfarande väldigt ledsen och väldigt frustrerad över att hon inte kan vara normal igen så som det brukar. Så den här meningslösheten, ja, och som vi hörde precis från bönämnena också, det kryper in hos framförallt ungdomar idag. Det finns inget hopp riktigt bakom, för livet känns meningslöst. Och även vi som har en tro, även fast vi har ett hopp om ett liv efter döden, och även om vi har ett hopp om att få återse våra nära och kära igen, så kan även vi ändå drabbas av en känsla av meningslöshet under perioder av våra liv. Och jag tänker det att vår församling har mist väldigt många kära medlemmar, riktiga pelare i verksamheten och församlingslivet det senaste året. Och vi saknar ju dem. Och för att inte tala om det här kriget som pågår i Ukraina också, meningslöst. Alltså tusentals unga män på båda sidorna i konflikten som får sätta livet till för att det sitter en liten grupp maktberusade politiker i Moskva och drömmer tillbaka om svunna tider istället då. Så döden gör att livet känns meningslöst. För döden är vår fiende. Men den bästa lösningen som vår kultur har för döden, det är att låtsas som att den inte finns. Carpe diem, fånga dagen. Men till sist tvingas människan ändå att stämma in i vad Kohelet har att säga. Meningslöst, meningslöst. Allt är meningslöst. Och livet är meningslöst. Under solen. Om det inte vore för att det fanns en annan röst här i texten. Det finns en till röst här i förmiddag. Kohelet är inte den enda som får komma till tals här. För den första versen i predikaren och de sista sex stycken, det tillhör en fader. En fader som undervisar sin son som står på gränsen till att bli man. Och man blir myndig vid en ganska tidig ålder på den här tiden. Så vi kan tänka oss att den här sonen då, som den här fadern tilltalar, kanske 13-14 år ungefär. Ungefär som Henrik och hans son Sam som sitter här bak. Det är perfekt ålder på den här fadern och sonen. Vi kan ta Henrik och Sam och så tar vi och flyttar dem bakåt i tiden, 2500 år ungefär, till Jerusalem och sätter ner dem där. Och så sitter de där en kväll. Eller flera kvällar på raken sitter de hemma vid matbordet. Utan mobiler förstås, för det är en tid utan mobiler då. Och en sval vind blåser in genom fönstret. Och så på bordet så står en lilla ljuskälla man har på den tiden. En oljelampa som brinner så här. Och medan lågan fladdrar så är stillsamt där i brisen. Så berättar Henrik för Sam om den här gamla kungen. Världens visaste man som var kung för 500 år sedan i Jerusalem. Kväll efter kväll när arbetet som personalansvarig vid templet är över så går Henrik systematiskt igenom för Sam varenda lilla grej som Kohelet har sagt. De vrider och vänder på det här i flera månader. Och till sist så ger Henrik sin egen utvärdering av vad Kohelet har sagt. Och han säger: Sam, Kohelet har rätt. Livet är meningslöst. Vi kommer att dö, både du och jag, en dag. Men Kohelet har glömt en sak. Det finns ett perspektiv ovanför solen. Kohelet stannade bara under solen, men det finns ett perspektiv ovanför solen. Fadern kallar sonen till ett ovansolsperspektiv. I vers 13 så står det: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. Och det är det här som är faderns slutord. När allt har blivit sagt och hört, frukta Gud och håll hans bud. Så son, förlita dig på Guds uppenbarelse istället. För i gamla testamentet så uppenbarar Gud sin vilja genom att ge Israels folk lagen. Han möter Mose på Sinai och Israel får de fem Moseböckerna, Tora eller lagen då. Och det är en samling bud som Israel ska följa. Därför att Gud har ju räddat dem från slaveri. Slaveri i Egypten. Tagit dem tillbaka till och gett dem ett eget land. Och nu har de fått förhållningsregler. Och inte bara förhållningsregler för hur man ska vara mot varandra. Som våra, ska man säga, svenska nationella lagar. Utan här är också förhållningsregler för hur man ska förhålla sig gentemot Gud också. Dessutom. Så om Israel följer de här buden, om de lever efter Guds bud, lever som Gud vill, lever som vittnen till vad Jesus har gjort i deras liv, då välsignar Gud dem. Och så går det väl med folket. Men om de systematiskt börjar bryta mot de här buden och inte går till templet och offrar alla syndoffer och så vidare för det som har gjort för att få förlåtelse, ja, då drar Gud tillbaka sin välsignelse istället. Och så går det dåligt istället med folket. Så lagen, Guds uppenbarelse, berättar om hur man ska förhålla sig gentemot Gud. Hur man upprätthåller relationen med Gud. Så faderns budskap till sonen här i texten är att livet inte är meningslöst om du har ett ovansolsperspektiv. Etablera en sund relation till Gud. Frukta honom och upprätthåll relationen genom att följa hans bud, följa hans uppenbarelse. Det är då som livet på jorden blir meningsfullt. Lär dig att se världen med Guds perspektiv. Så det är Gud som genom fadern här ber sonen att lyfta sin blick till ett ovansolsperspektiv. Förlita dig på min uppenbarelse, säger Gud. Och för oss som är kristna så kommer ju dessutom Nya testamentet in här. Och då blir vårt perspektiv ännu rikare och ännu klarare, kan man säga också. För hur uppenbarar sig Gud sig själv i Nya testamentet? I Jesus, i och genom Jesus Kristus. Och det här med meningslöshet och så vidare, det märks av Paulus, märker också, han använder nästan orden från predikaren. Han skriver i Romarbrevet 8:20 och berättar om att skapelsen är liksom slav till förgängelsen, slav till det meningslösa. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så Paulus bekräftar också att livet under solen, om du har ett undersolsperspektiv, det är förgängligt, det är meningslöst. Men en dag så ska även skapelsen befrias från sitt slaveri till meningslösheten, slaveri till förgängelsen, slaveri till döden. Och Paulus går igen och förklarar ett par verser, berättar om Jesu död på korset. Och till sist så utbrister han: för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som är nu eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så ingenting, varken döden, varken meningslösheten, inget av det kan skilja oss från Kristus. Och varför då? Jo, därför att Jesus har dött, besegrat döden genom att uppstå. Faktum är att Gud, han har redan fångat oss. Dessutom, Jesu död och uppståndelse ger oss ett perspektiv på livet från ovanför solen. Vi får ett ovansolsperspektiv. Så eftersom Jesus har dött och uppstått så kan vi istället säga: meningsfullt. Meningsfullt. Allt är meningsfullt. Jesus är det rätta svaret på meningslösheten som vi upplever i livet. Inte fånga dagen. Så istället för carpe diem, carpe deum. Fånga Gud. Och kanske man frågar, men hur fångar vi Gud då? Hur går det till? Ja, hur lever vi med ett ovansolsperspektiv? Ja, vad var det fadern sa till sin son i texten? Frukta Gud och håll hans bud. Rent konkret, liksom, fortsätt upprätthålla relationen med Gud som du redan har. Fortsätt läsa Bibeln. Fortsätt be. Fortsätt sätta andras bästa för ditt eget bästa. Fortsätt tjäna med de gåvor som du redan tjänar med. Med de gåvor som du har fått. Lev på ett sätt som bär vittne till vad Jesus har gjort på korset för dig. Och det här behöver inte vara någonting dramatiskt. Vi ska inte alla åka iväg och bli missionärer i Afrika eller något sånt. Utan Gud, det funkar även i vardagslivet. Gud är närvarande i vårt vardagsliv. Så när du ringer och hör av dig till någon som är ensam, till exempel. Eller när du tar en timme av din tid och går ut och rensar rabatterna på Näset. Eller när du hjälper någon som har det svårt i skolan med till exempel engelskan eller matten eller vad det nu är. Och det bästa med det här är att vi inte behöver göra allt det här i egen kraft heller för den delen. För Gud har ju sänt oss hjälparen. Anden dessutom då. Och genom anden så får vi kraft till att vara vittnen. Genom anden så får vi nådegåvor till att tjäna varandra med. Anden hjälper oss att be, anden överbevisar oss om synd. Gud har redan fångat oss. Och det är därför som vi nu fångar honom också. Och en man på sin ålders höst som fortsätter att fånga Gud. Det är min allra första lärare som jag hade när jag växte upp i Turkiet. Mr. Greensill från England. När jag började studera i USA 2012, då tog jag kontakt med Mr. Greensill igen via e-mail 11 år efter att jag träffade honom senast. Och vi började en korrespondens där vi har berättat av och till lite grann vad vi står i. Och Mr. Greensill berättar att han redan i över 70-årsåldern har startat en husgrupp och leder och undervisar den husgruppen i sin församling. Och vid 83 års ålder, senaste brevet jag fick från honom, då skjutsar han fortfarande andra äldre till gudstjänsterna på söndag förmiddag. Och Mr. Greensland har också ett A4-ark indelat i rutor så här. Så har han ett namn i varje ruta på människor som han ber för varje dag. Och den allra häftigaste berättelsen som han delar med sig, det var när han fick sin laptop stulen. Det var en ung man som stal hans laptop. Och den här mannen, tjuven, blev fångad av tillfångatagen av polisen. Och genom rehabiliteringsprogrammet så fick den här mannen, tjuven, komma tillbaka och be om ursäkt till Mr. Greensill då. Och Mr. Greensill vet själv hur mycket han har blivit förlåten, så han förlåter den här tjuven. Och så får han möjlighet att berätta för den här tjuven hur det påverkade, den här stölden påverkade honom då. Så på sin ålders höst så fortsätter Mr. Greensill att tänka på och tjäna sin skapare. Han fortsätter att vandra med Gud och se livet från ett ovansolsperspektiv. Eftersom Jesus har besegrat döden och uppstått så kan vi stämma in med vad den här andra rösten säger i Predikaren 12. Meningsfullt. Allt är meningsfullt. Carpe diem. Fånga den Gud som redan har fångat oss. Vi ber. Tack Fader. Tack för att du har gripit tag i oss genom din sons död på korset. Tack för att vi har fått våra synder förlåtna och att vi nu kan säga att livet som vi lever här och nu, trots den död, trots den sorg, trots den meningslöshet som många upplever, så kan vi säga meningsfullt. Allt är meningsfullt. Och ber Fader för dem nu som har det tungt, som känner att livet är meningslöst, när livet är svårt på grund av döden eller andra saker som har hänt. Jag ber att du ska komma och ge dem mening här och nu. Och jag ber också för dem som inte har funnit dig än heller. Människorna ute i samhället som upplever att livet är meningsfullt. Jag ber att du ska uppenbara dig för dem så att de också kan få ta del av den mening som vi ändå har. Den glädjen som vi har, vi som tror att få tillhöra dig. Och Fader, jag ber att du ska ge oss kraft också. Att kunna leva, fortsätta leva som vittnen till vad du har gjort på korset för våran skull. Fader, att vi har blivit befriade från syndens slaveri. Hjälp oss att kunna vittna till det med våra liv. Både i ord och i gärning för den delen. Och hjälp oss, ge oss klarare ögon att kunna se med det här ovansolsperspektivet också. På vår tillvaro. Så att vi kan fortsätta att leva alla våra dagar tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.
Vi ska snart sjunga en sista sång. Men vi brukar avsluta med att be för veckan som kommer. Och Jesus, vi ber också för veckan som ligger framför. Och hela sommaren som ligger framför nu när vi skingras lite med sommarlov och semestrar. Att du är med oss varenda dag. Vi ber dig för vår stad. Det vi har bett om förut och det Josef har predikat om. Vi ber dig för vårt land. Vi ber dig för Ukraina. Den situation de lever i som är lika fruktansvärd nu som när vi började be. Att vi inte glömmer bort vår värld. Du glömmer ingen, Gud. Du ser varenda hjärta. Amen. Och på tisdagar 12-1 så är det öppen kyrka här. Det finns två värdar varje gång och vi fortsätter hela sommaren. Så vill man känna att jag vill komma till kyrkan för jag kan inte ta mig ut i Näset eller något. Så är öppen kyrka öppet hela sommaren. Man går in genom den stora dörren. Det står en skylt utanför då. Det är musik på oftast. Så kan man sätta sig i bänken eller samtala med någon.